Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till Dela en flaska. Välkommen Arvid Rosengren.
Stort tack.
Du har precis kommit från, tagit emot ett pris, Allt om vin. Årets...
Dryckesprofil.
Årets dryckesprofil. Mm. Men det är du på många sätt. Du har vunnit EM. Mm. Och du har figurerat väldigt mycket i media, tycker jag.
Är det på grund sista, av det? Ja, det är nog egentligen efter... Fram till EM har det inte varit någonting. Eller det var väl lite. Det var ju VM i sommeleri i Tokyo också i början av året. Och därför där blev det ju lite hås också.
Mm. Hur gick det där?
Jag tyckte det gick jävligt bra. Mm. Jag kom till en semifinal och jag hade hoppats på att kunna skrälla ur liksom underdog. Läge. Så jag hade ju liksom satsat eller försökt intala mig själv att en vinst var möjlig, även om det kanske inte egentligen var det. Jag nådde en semifinal, så jag var slutade på en officiell 8:e plats, men var jävligt nöjd med speciellt mina praktiska moment och så. Det här gick jävligt bra.
Du, jag tänker bara för alla lyssnare som inte vet hur man tävlar som sommelier, bara kort, vad går det ut på och varför gör man det?
Alltså, varför man gör det egentligen? Det är en jag kan förstå att det är väldigt svårt att förstå, för det är så pass nischat och
fast vi ser jättemånga konstiga tävlingar som folk
tävlar. Det är sant. Det man gör, eller det går ut på, är att mäta ens liksom färdighet som det är. Och det gör man dels genom att testa ens teori. Alltså det är en väldigt stor del av det. En enorm stor del av förberedelsen till tävling handlar om teori. Att man försöker nörda ner så enormt djupt i allt vad som heter vin och sprit och allt vad som hör till. Alltså ost och cigarrer och choklad och allt sånt där. Liksom som hör till matupplevelsen. Sen är det blindprovning. Det är det de flesta tror att det bara handlar om. Det är många som tror att man är världens bästa vinprovare. Det är man kanske inte. Även om man är okej. Så blindprovning. Men det är mer den här beskrivande blindprovningen. Att om jag står på scen och provar ett vin, så ska jag kunna beskriva för dig som sitter i publiken vad det är för någonting. Och du ska, om du vet lite om vin, kunna förstå vad det är och vad jag tycker om det här. Och liksom förstå vad jag tycker att det ska serveras till och hur det ska serveras och så vidare. Och så gissar man ju klart också på vad det är för någonting.
Minåller alla tävlingar samma typ av moment?
Ja, fast de vrider det ganska mycket. Det är alltid en teoriprovning och det är alltid, eller det är alltid ett teoriprov och det är alltid blindprovningar. Men därutöver så finns det en väldigt stor del som är praktisk. Men den når man först i de senare momenten egentligen. Mm. Så det är det första man har klarat av. Liksom en kvartsfinal kanske bara är teori och blindprovning och lite praktisk, men kanske bara en dekantering på snabbtid och sådär. Finalen är helt praktisk. Där står du på en scen och så får du veta att du har 25 minuter. Du har 5 bord med en massa gäster. Och första bordet sitter 10 personer. Där ska du dekantera en flaska rödvin och servera till dem på 6 minuter. Nästa bord ska du servera en flaska Magnum Champagne till lika många människor på 3 minuter. Du ska rätta en vinlista som är en massa fel och rekommendera vin till en till meny. Och så ska du ha en blindprovning till sist. Och så ska du hinna med att disponera din tid. Och det de försöker mäta, eller som säger, de försöker sätta poäng på, är att man också behandlade som en servicesituation. Alltså att man är naturlig och sätter gästerna i fokus och inte, även om man står på en scen, inte liksom leka och stjärna på något sätt.
Men det går det i en sån här tävling och låter sånt?
Det är ju, både och. Alltså, men folk sitter ju och tittar på en och det är ju också ganska krystade moment som de hittar på för att liksom lägga fällor för en.
Vad kan beskriva en fälla? Liksom, vad kan det vara?
En fälla nu för exempel i semifinalen som så många missade var att man kommer in i ett rum och där sitter några domare vid tre olika bord. Och så kommer de in och säger att du, till det här första bordet så ska du servera ett glas vitvin. Och därefter servera en flaska rödvin. Så får man en vinlista stuckad i handen. Eller en plastlista stuckad i handen. Och så står det en skänk då med lite olika vin och en flaska vitvin i en isink. Lite öl och lite olika sorters sprit. Så man står och förväntar någon sorts konstig... Jag förväntar att man skulle blanda en cocktail. Uh-huh. Eller någonting. Där står lite Aperol och där står lite gin och sådär. Och så blir man lite satt och spel och så får man 3 minuter. Och så går man ner, springer man där ner, tar den här flaska vitvinen och ska skänka ett glas till en av damerna. Och då hann jag liksom stoppa upp där i steg. Den här flaskan är öppen redan nu. Och det är den enda flaska vitvinen, den står i en isink. Här är en fälla liksom. Och så går jag tillbaka och provar det här och så är det korkat. Och så då är momentet egentligen bara att överkomma stressen och tänka på att det är ditt ansvar som sommelier att testa vinerna. Och så ska man därefter hinna med allting annat också såklart. Men det var många som missade den. Det var många som bara gick fram hela vinet och så därefter fick ta liksom reaktionen på när hon säger att det här är korkat.
Jag har ju sett några sådana tävlingar och jag tycker att det är ganska underhållande att kolla på. Det hade varit kul om man kunde... Alltså när ni skriver teorin finns inte så mycket att titta på. Nej. Men just där, de praktiska momenten är ju faktiskt väldigt underhållande att se om man vet vad det lite grann hur det går ut på. Känns det som att det är liksom en publikgren?
Jag tycker att det har blivit bättre i alla fall. Det lider fortfarande av att det tar så lång tid. En final tar ju, om du då ger varje tävlande 20, 25, 30 minuter. Plus lite tid att rodda in emellan och så tid för juryn att överlägga. Så sitter du där i 2,5-3 timmar. Så jävla kul är det faktiskt inte att se. Så man skulle kunna göra det på lite mer spännande sätt, tror jag.
Man skulle kunna formatera om det och göra ett tv-program.
Jag tror man skulle kunna göra det. Bara se på den här du har säkert sett den här filmen som om Master Sommelier-uttagningen. Den är ju faktiskt ganska spännande. Jag vet inte om man kan vända det till någonting. Det blir aldrig en publiksport som kocktävlingen och sådär heller. Men lite spännande kan man göra. Jag tänker för exempel på varför inte ha istället för att, eller man kan göra teoriprov för att komma till final och så vidare. Men när man väl är i finalen, varför inte göra en Jeopardy-liknande teoriprov liksom, där publiken också kan vara med på ett eller annat sätt.
Det är
för då belyser man också den aspekten av det, för det är ju det man förbereder sig allra mest på, att sitta hemma och nörda och plugga och läsa konstiga lagtexter och annat sånt där. Det är det man spenderar mesta tiden på.
Kan vi smaka lite på det här? Jag ska fråga dig varför du har tävlat. Det kan du fundera på. Varför du tävlar och om du kommer fortsätta tävla. Det jag kan tala om för ni som lyssnar, att vi dricker ett vitt vin idag. Jag tänker inte säga så mycket mer för att det är
gott.
Det är vitt och det är gott. Och det är ganska intensiv gul färg på det. Nu ser det. Och det här är ju då som sagt ytterligare tävlingsmoment. När vi är klara med vårt snack så får du komma med en slutledning. Framförallt ska det bli intressant att höra hur du resonerar. För det är ju resonemanget som är intressant. Jag antar att det är det man gör när man tävlar. Att ju bättre resonemanget är, desto högre poäng kommer.
Det som är svårt, det som är konsten med blindprovning i det scenariot är att man samtidigt som du levererar en 4 minuters beskrivning av vinet, liksom, så kör logikhjulen i hjärnan och försöker räkna ut vad det är för någonting. Och det kan vara jävligt svårt att göra samtidigt. Alltså det är inte... Om jag blindprovar, de dagarna jag blindprovar bra, det är inte det formatet jag tycker om. Jag vill inte sitta och skriva ner om medium syra eller så. Jag vill kunna reagera liksom instinktivt och sådär egentligen.
Hur går tankegångarna när du bara ska lista ut var det kommer ifrån?
Tankegångarna går först och främst. Först och främst är, kommer det någon liksom direkt kommer det någonting liksom som hoppar ut ur glaset. Ibland kan man ju bara stoppa näsan eller någonting och säga fuck, det här är en Barolo. Mm. Eller det är en, du vet, det här är en tysk riesling. Det kan inte vara någonting. Mm. Och det kan man inte stänga av. Sen om man inte får någonting direkt så försöker jag i högsta möjliga mån stänga av hjärnan. Och titta på vad som faktiskt är i glaset. Och det är sånt som färgen kan säga mycket. Redan på färgen kan man liksom... Alltså om någonting är om det har djupt liksom blåröd vin, men så är det inte en, det är inte en Pinot Noir och det är inte en Nebbiolo. Så liksom, där kan man sortera bort sådana grejer. Du kan dofta på det, men har den fatkaraktär till exempel, vilka viner i världen är fatade? Det är inte så enormt många viner som doftar av nytt fat. Och så kan man resonera sig vidare på de spåren. Och egentligen, ja, uteslutningsmetod. Och ofta så hamnar man i läget att man har lite olika möjligheter. Som det här liksom, som vi provar nu, det är ingenting som säger mig direkt så här, boom, det kan vara det här. Det är ett kraftigt vitt vin, strukturerat, mineraliskt. Jag förnämmer en del fartprägel på näsan. Men ingenting som sticker ut så där enormt och säger jag är en Chardonnay eller jag är en Chenin Blanc eller jag är en Sauvignon Blanc. Vi förväntar oss att vi kan lista ut den lite längre.
Nej, då, det är satt igång. Ja. Men överlag, blindprovning, är det liksom, är någonting du förespråkar för de som inte tävlar? Alltså det, är det ett sätt och ett bra sätt att lära känna vin för de som är intresserade på en sund nivå?
Jag har inte tänkt ut ett svar på det här på något sätt. Jag har funderat fram och tillbaka och det är någonting som man snackar liksom om i vinvärlden, om man ska blindprova eller inte. Jag gillar att blindprova för att sätta sig själv, vad ska man säga, för att testa sin egen smak. Men man måste ändå ha en bas. Jag är inte säker på att exempelvis att blindprova som man gör i sommelierskolor och så här för folk som är helt nybakta är, har något som helst värde. För man måste ha kontexten. Liksom. Man måste veta. Jag tror det är nyttigt i alla fall att veta vad som har format det här vinet. Liksom. Vilket klimat, vilka historiska förhållanden, vilka personer, vilken sorts kultur har gjort det här. Mm. Och därefter, för man måste bygga upp någon sorts databas i huvudet innan man kan börja dra slutsatser. Mm. Jag tycker att kontexten måste vara där på något sätt. Så blindprova kan vara bra. Jag blindprova mycket, speciellt om jag ska köpa någonting och sitta med tre viner i stort sett identiskt prisläge. Och det kan vara bra att sätta sig själv liksom på prov.
När du köper privat eller till krogen?
Nej, till krogarna. Mm. När jag köper privat så handlar det mycket mer om kontext. Jag vill dricka vin från folk jag tycker om och platser jag tycker om och så vidare.
Dricker du mer från platser där du har varit?
Ja, det gör.
Var har du varit?
De flesta ställen. Jag har aldrig varit i Bordeaux, men det är egentligen det enda. Ja, det är inte det enda, men jag har varit runt en del.
Har du någon favoritres?
Det var länge sedan jag var där, men jag älskar Mosel, jag älskar Loire. Det blir så här klassisk sommelieri-svar på den frågan. Det blir Bourgogne, Riesling, tysk Barolo. Men jag har även en stor kärlek för ställen som Oregon till exempel.
Mm.
Bara för att, egentligen mer för att det är så jävla vackert och folk är så jävla härliga och sköna och att potentialen liksom är så märkbar.
Mm.
än att alltså vinerna kanske inte riktigt lever upp till potentialen helt ännu.
För det är ju inte så överdrivet vackert och härligt i Bourgogne alla dagar.
Nej, det är det inte. Det är klart. Där är egentligen vinerna härligare. Och oftast härligare än människorna också. Nej, det finns väldigt mycket härliga människor i Bourgogne. Men det är ju någonstans, där har man byggt upp, där har man ju igen, där har jag i alla fall byggt upp en mytologi om Bourgogne innan jag var i Bourgogne.
Mm.
Så där fanns det en sorts skönhet bara i att köra runt i vinmarkerna och liksom peka och tänka, just de här två raderna tillhör Leroy. Det är det där, där ligger liksom lite kunskap, det fördjupar upplevelsen lite också ibland.
Jag vet att du har jobbat på Systembolaget.
Mm.
Var det där du upptäckte vin?
Ja, det var det nog egentligen. Alltså jag hade provat, vad ska man säga, hemma i min familj drack vi inte så mycket vin. Alltså det fanns vin på bordet ibland, men då pratade vi liksom på den tiden 70 kronors Rioja, så det är en flaska Montesillo eller Agramon från Navarra och sånt. Det var sånt min pappa tyckte om i alla fall. Och när jag jobbade på, lång historia kort, jag jobbade på bolaget som när jag tog som sommarjobb egentligen, när jag pluggade på universitetet i Lund. Och redan där så hade jag liksom fått lite äldre vänner och så genom universitetet och kanske börjat dricka lite bättre. Både när det egentligen mer när det gäller öl och sprit, men lite vin också. Mm. Och så fick jag ett jobb på Systembolaget genom en kompis som sommarjobb. Och så angrep jag väl det som jag angriper allt i livet med någon sorts nördighet. Alltså skulle jag, det var ju ett gammalt systembolag, där satt man bakom en kassa. Så där var man också tvungen att kunna svara i alla fall när folk frågade om tips som man var tvungen att ha. Så jag köpte en del och läste en del. Men det var inget bra systembolag. Det var ju ghettobolag i Malmö, liksom. Det var, om man får lov att säga så. Men det var. Så det var inget liksom findrickande. Men jag hade jävla tur som träffade några människor där som pushade mig vidare, liksom. Det var
okej, det var alltså personal som sa det, men drick det här,
prata. Ja. Jo, men också personal som sa nu är du för bra för det här, nu ska du, eller om du tycker det här är kul så ska du säga upp dig och börja på krogen och ta en sommarutbildning.
Systembolaget är inte ett ställe för dig att utvecklas på.
nej men det var i alla fall inte det systembolaget där jag var då. Det var alla liksom, det var de ärliga och även om de var glada för det jag gjorde, så var det bra att även chefen var liksom, nu får du sluta det här.
Men var det någon ögonöppnare, något speciellt vin eller någonting som du var satt?
Jag drack, jag minns att det först, eller, det kanske inte var det första jag tyckte om, men det var det första vinet som gjorde mig lite så här, riktigt förälskad i vin. Det var nog en Lange Nebbiolo av billig, eller det var nog inte billigt för mig på den tiden. Den kostade nog i alla fall 100 kronor eller 110 eller något sånt. Något tillfälligt släpp från någon av de stora liksom bjässarna i Piemonte. Det var
Och var det som var så,
ja, men det var nog bara det här liksom doftupplevelsen, att någonting kunde dofta så fantastiskt härligt, och liksom det var den här viol och alltså klassisk viol och tjära och lakrits och så där. Det, jag blev djupt förälskad i den upplevelsen. Och
för det är ju så man smakmässigt man brukar liksom trilla dit på sur Nebbiolo.
Det var nog en ganska snäll som sagt, bara en lätt liten lange utgåva också, så det var nog ganska snäll egentligen. Jag har provat vin. Det är inget fantastiskt vin, så jag vill inte säga vad det är för någonting, men jag tyckte det var helt bra då i alla fall.
Men sen efter det så blev det som sommelierutbildning på en gång, eller började jobba på krog eller?
Ja, det blev som sommelierutbildning på en gång. Alltså jag hade lite lätt krogerfaring tidigare. Alltså jobbat extra under gymnasietid och sådär. Men inget liksom nämnvärdigt eller ingenting riktigt bra eller ingenting där, för jag inte fick någon bättre kontakt med vin. Så att jag det var lite vinst och förlust, så drog jag till Grythyttan och pluggade där i 2 år.
Hur, alltså Grythyttan, när var det här?
Det var 2006.
2006. Hur var det? Var det härligt?
Det var bra.
Var du kursätta?
Ja, det var jag nog. Det var jag. Det var jag. Grytan var häftigt. Alltså, jag tyckte det var jättebra. Inte, därmed är det inte sagt att man behöver plugga vin i 2 år. Mm. Utbildningen, när jag tänker tillbaka på den, är onödigt lång. Men det gav någonting speciellt att vara så pass många intresserade människor liksom, som antingen var där för att dricka, för att lära sig en vin eller för att lära sig att laga mat. Och när man då är 300 personer som pluggar på en skola i en ort där det bor 800 människor totalt, det är ju allt man gör. Alltså man,
bodde du där eller pendlar du?
Ja, bodde där. Så man lagade mat och man drack vin och man hjälpte varandra bli bättre och man tog på sig en jävla massa ideella uppdrag och häftiga projekt och ja, fanns i alla fall möjligheterna för att lära sig enormt mycket av de människorna som var där.
Började du jobba direkt efteråt?
Jag jobbade här i stan på Le Rouge i Gamla stan.
Just det. Finns det kvar? Har du varit där?
Nej. Ja, jag har varit där efteråt. Jag har inte varit där som, jag har aldrig varit där som gäst.
Nej.
Men jag har varit där efteråt och sagt hej.
Ja,
speciellt ställe.
Ja, om jag bara ta din jobbkarriär, vad är efter Leroux flyttade till Köpenhamn?
Efter Leroux flyttade till Köpenhamn. Och skulle egentligen börja jobba på den krogen som heter Geranium.
Ja.
Men han precis började, kan man säga, hos dem. Jag flyttade ner för att jobba hos dem och skaffade lägenhet i Malmö och så vidare. Och började jobba där och så gick de i konkurs. Så då stod jag där med...
Han hade ändå varit där någon månad eller?
Ja, det var egentligen inte... Jag hade varit där egentligen i 2 veckor. Uh-huh. Och det var... det var lite kaosartat. Det var lite... Det var jag sur på dem, för de hade liksom inte... Det var ju precis i finanskrisen. Uh-huh. Och jag hade ju frågat in ganska hårt om liksom allt var bra. Och fanns det liksom backning för det här och så vidare. När jag liksom såg upp mig och flyttade... Mm. Det var egentligen av liksom en slump som jag hamnade där jag är nu. Jag behövde ett jobb.
Mm.
Och genom några svenska kontakter egentligen så fick jag fatt på min nuvarande chef. Som också då var ordförande i den danska sommelierföreningen.
Mm.
Så det var egentligen bara för jag ringde till honom och frågade om han kunde hjälpa mig att hitta något jobb. Mm.
Och då började du som sommelier på MASH?
Ja, precis. Som han då skulle öppna. Lite senare, en månad senare, så började jag där. Som det. Och det, när han berättade det här liksom för... MASH, det var det steakhouse.
Ja.
Och det här var liksom innan kött blev så hippt egentligen i... Kan man säga, i Skandinavien. Så jag tänkte liksom, whatever. Det är ett jobb,
ja.
Nu kör vi. Men det var jävligt väl genomfört. Alltså det var ett kul ställe. Man fick sälja enormt mycket vin. Alltså det var enormt populärt från dag ett. Det blev en jättehit och drog till sig väldigt mycket av de här liksom vindrickarna också på grund av en bra källare och jävligt fair prisfilosofi.
Mm.
Så vi lyckades fånga många vindrickarna. Det var, även om maten är vad den är, det är bra köttbitar liksom. That's it. Så hade man bara dagar där man tar såna, man har såna provningsglas, man tänker man sparar till efter service.
Mm.
Och hade bara några liksom såna kvällar när man hade 3 olika flaskor DRC och lite olika Gaia och en Harlan och en, så att det bara liksom, det stod bara ett myller av glas och man hade ingen aning om vad som var efter service slut till sist ändå. Och jag var så trött egentligen att man inte orkade prova heller. Men det var ett häftigt ställe att vara på. Så det var... Jag blev fast där helt enkelt.
Men hur mycket kom du att påverka MASH vinkällare då? Eller var det senare tid du kom in och fick mer ansvar för inköp och så?
Det var väl egentligen ganska snabbt, för att det blev så det blev en sån hit liksom, det här stället. De hade nog inte räknat med att det skulle bli så populärt som det blev. Mm. Så att de frigav det ansvaret ganska snabbt, så efter ett par månader där, så var jag liksom, så var det jag som var vinkällare ansvarig. Sen kan man ju säga att det var ju mycket inriktning på amerikanska viner. Det var ju ingenting jag hade någon expertis om på det sättet. Så att där gick det långsamt.
Uh-huh.
Jag var inte heller klar att sätta mitt prägel på en vinkällare. Jag visste inte vad... Jag hade ju knappt provat vin liksom.
Gjorde du några dumma inköp?
Jag har nog gjort jättemånga dumma inköp.
Så du ångrar?
Nej, ingenting som jag ångrar sådär. Det finns fortfarande flaskor. Men det ligger flaskor i källarna som runt omkring som...
Typ vadå?
Som typ jag bara dricker. Ja, men där ligger en hel del grejer som så här, vit Loire, Chenin Blanc och lite sydfranska grejer och sånt där. Liksom vit Grange de Pere och sånt. Det kanske inte hör hemma på ett steakhouse. Men jag tycker det är kul när jag kommer dit. Och så finns det lite mål och sånt. För att det går inte. Om inte någon precis vet vad det är för någonting, så flyttar de där flaskorna sig aldrig.
Nej.
På min lista med
men ni kör inte några vinpaket där?
Nej, det är ju ingen meny. Det är ren à la carte. Så att, inga vinmenyer alls.
Mycket på glas, va?
Ja, på MASH är det väl en 20-tal viner på glas. Mm. Lite beroende på. Det har ju blivit i 5 restauranger nu, även en i London. Och det varierar lite grann vad utbudet är. Mm. Så exempelvis i London så har vi... Där har vi liksom... Vad ska man säga? Gästpotentialen för att kunna köra mycket mer. Så där kör vi 20 viner på glas plus 4 champagne och lite sherry och ett 10-tal madeira på glas och lite portvin. För det finns det ganska mycket folk dricker på det här sättet. Så. Mm.
Men hur skiljer sig den danska vinkulturen? Jag vet inte, det kanske finns en vinkultur. I Sverige är inte vinkulturen så mycket att prata om, men mer dryckes krogkulturen kanske snarare. Hur?
Jag vet inte, jag tror skillnaden blir mindre och mindre. Mm. När jag kom dit så upptäckte jag det som, alltså upplevde jag det som en skillnad. Exempelvis bara det att man i Danmark gick ut på en tisdag och tog en flaska vin. Och man var 4 personer till lunch. Mm. Det är ju sällan det händer i Sverige, men det är väl på väg.
Sällan till lunch.
Mm. Och jag upplevde det också som att man var lite... Det fanns fler drickare som hade klassisk koll i Danmark. Fler som hade koll på Bordeaux, koll på Bourgogne, koll på champagne och Rhône och Barolo och så vidare. Samtidigt som att folk var ganska öppna för att experimentera. Det är fortfarande ett skämt i Danmark. Och till viss grad är sant att man liksom har svenska turister så är det går. Det går en del Chablis, Sancerre och Rioja. Liksom. Det är sådär.
Det är
fortfarande. Det är, jag vet inte. Det är mer skämt än verklighet. Men lite grann är det fortfarande. Ja, lite mer, det är en mer liberal alkoholpolitik. I Danmark.
Sen har också fått för sig nu på senare tid med naturvin och alla nya krogar som har öppnat. Mm. Så att det liksom finns en ganska stor öppenhet för nya grejer. Mm. Men är det så generellt eller är det bara på de här mer nischade ställena? Jag tänker på de som kommer till Mars. Går man dit med ett öppet sinne när det gäller dryck?
Mm. Både och. Det är ju ett amerikansk stilat steakhouse just Mesh. Så att det drar till sig en övergripande del liksom män. Inte exklusivt på något sätt, men det blir ju så. Och det blir ofta liksom stora, biffiga, kraftiga viner. Mm. Men å andra sidan kör vi 300 gäster på en kväll eller 350, så, eller 550 i London. Så möter man ju alla olika typer. Liksom. Och man måste kunna täcka allas behov. Så jag kör ju mycket, det är ju enormt blandade listor, tycker jag själv i alla fall. Det får ju folk säga om de inte tycker. Men
idag så förfogar du över hur många?
Det är åtta restauranger i allt. Varav 5 då hör till liksom Mesh-konceptet. Så är det Umami som är japansk, fransk, fusion eller vad man ska kalla det. Sånt. Gammeldags uttryck.
Och tillbaka.
Och Le Sommelier som är den här klassiska brasseriet, franska brasseriet liksom, som är en Köpenhamns institution. Med en bra lista och klassisk fransk brasserimat.
Idag eller imorgon när du kommer hem och ska käka en middag, vad käkar du då? Vad dricker du då? Är du inne på något speciellt just nu liksom?
Jag har en oproportionell stor kärlek för Loire, både röd och vit. Så det dricker jag en hel del. Chenin Blanc och Cabernet Franc. Jag menar inte att det är världens största viner, men det är viner jag älskar. Jag dricker en hel del Bourgogne. Merparten vit faktiskt. En del som vi pratade om, Barolo, Barbaresco. Det blir så klassiskt, det blir så sommelier-snobbigt på något sätt. Men det är nog så jag dricker egentligen. En hel del nya världen också, men det blir mest Chardonnay Pinot Noir faktiskt. Jag dricker sällan en, liksom, eller jag dricker aldrig en Napa Cab. Så där, det händer inte.
Men du kränger dem på jobbet?
Kan dem på jobbet, men det kanske är därför jag inte orkar dricka det hemma.
Kör du mycket service?
Jag kör två kvällar i veckan. Jag hoppas kunna göra det mer, men kanske inte vara den som öppnar och och låser på natten heller. Jag gillar att komma upp tidigt morgon. Det är svårt när man slutar klockan 2.
Hur ser en arbetsdag ut ungefär?
Oftast ser det ut som så att jag vaknar väl vid 7:30 tiden. Försöker komma ner och ta en timmes kommer ner på gymmet och tränar om jag hinner. Jag är på jobbet lite försenat vid 9:30. Ja, sitter och svettas över gårdagens e-mail, skörd och sånt in till klockan 2, och därefter kan jag göra lite riktigt arbete. Sen provar jag nästan varje dag, alltid möten och provningar. Och så kvar veckan så kör jag service på toppen av det. Sen reser jag ju en hel del också i jobbet.
Har det blivit mer nu efter du blev Europamästare? Eller är det mer med som ner jobbet som du...
Jag tänker på som...
Resorna, att du...
Resorna är mer med jobbet. Alltså jag jobbar för en koncern och det är inte alltid jättecharmigt. Men det finns en fördel i att kränga mycket till många. Ja. Det är ju folk som vill sälja mycket till en. Och det är på det sättet jag vill kunna jobba också. Och kunna vara på plats och möta vinproducenterna och göra avtal med dem istället. Alltså säga att fan, det här var bra, och den här gången vill jag redan nu när jag provar den i fat säga att det här vill jag ha om 2 år med en flaskad, och det vill jag ha 6000 flaskor av.
Det är skönt att kunna göra lite större inköp.
Det är lite skönt faktiskt, det är lite kul. Och det ger en både ger liksom, det ger bättre ekonomi och det ger bättre viner för gästerna. Och alla är ju glada. Alla har liksom gjort en bra handel. Men man behöver inte vara stor, skala heller. Alltså skulle jag öppna en krog idag för min egen räkning så skulle jag ju aldrig göra en stor lista. Jag skulle ju bara jobba med små roterande liksom lager.
Finns det någon dröm om att öppna eller en plan? Kanske?
Finns en naiv dröm om att öppna. Jag skulle vilja ha en egen restaurang. Men jag tror aldrig jag kommer att göra det. Jag tror inte, jag är inte en bra... Jag är för stressat lagt för att vara en bra... Jag är för dålig chef för att vara en bra ägare. Liksom. Jag är en duktig specialist och inte en så duktig chef.
Ja.
Jag får säga, det är så mycket folk som man älskar i den här branschen som bränner ut så totalt på sina små kärleksprojekt med sina egna krogar. Och det är inte... Ibland lyckas det lyckas jävligt bra för några. Och ibland så går det så ordentligt åt helvete. Oavsett hur duktiga de är och hur bra restauranger de har öppnat egentligen. Det är så många andra faktorer. Jag tror jag skulle vara bra på att skapa en restaurang. Och kanske skapa en vinlista och även sälja vin. Och göra en bra service. Men allt det här, det är så mycket som krävs idag. Det är så mycket som krävs idag för att lyckas liksom. Marknadsföring och man ska vara på sociala medier och liksom vara annorlunda. Det är hårt jobb alltså. Nej, men det är, jag tror det är hårt. Det är stor respekt till alla som orkar göra det där alltså.
Skriver en del, en blogg eller på din hemsida kan man säga. Du skriver väldigt långa inlägg och väldigt läsvärda för de som inte, jag tror många som kanske
för de som inte somnar under tiden.
Nej, men jag tror det är ganska många som lyssnar på den här podcasten också kanske har varit inne på din blogg. Har du någon ambition om att liksom att skriva regelbundet?
Det var väl så här, i början av året här så när jag liksom tänkte så här framtidstankar så tänkte jag att skriva skulle kunna vara någonting. Så bloggen skapade jag egentligen bara för att testa mig själv. Så det var planen, var kan jag upprätthålla en blogg så kanske jag kan skriva. Om jag inte ens orkar upprätthålla min egen blogg liksom, om den bara så här är död om en månad så kanske det inte är någonting jag borde satsa på alls. Och det har väl gått så där liksom, på 7 månader så har jag väl 7 inlägg eller något sånt. Men de är ganska långa. Jag upptäcker att jag har jävligt svårt för att skriva kort. Men det är ju en stor nackdel om man ska göra det liksom kommersiellt gångbart.
Ja, jag läste, igår läste jag kanske den längsta bloggtexten någonsin, som Torsten Finare Vinare, som var som min första gäst. Han är in en intervju med Gigall, producenten, två timmars bandad intervju i textform. Den är en väldigt intressant intervju som man ska läsa, men det är nog det längsta någonsin. Men det är kul att läsa sånt. Det är kul att bloggosfären innehåller den bredden och till konkreta köptips också. Det är hänt ganska mycket.
Å andra sidan är det ju, alltså, inte för att jag läser speciellt många vinbloggar. Jag vill gärna, men jag hinner inte med så mycket. Men det är de jag tycker är intressanta, som skriver någonting som har mening och inte, alltså, som har ett innehåll och någonting att säga och kanske angripa någonting som är svårt att prata om. Men det kräver en viss investering att sätta sig ner och läsa en sån text också.
Men ditt inlägg om naturvin fick väldigt mycket mycket uppmärksamhet och mycket, alltså, jag tror att folk tyckte att det var skönt att någon tog bladet från munnen och talade om vad de tyckte på någon med på en professionell väldigt hög nivå. Det var ju direkt efter du hade blivit Europamästare eller någon månad efter. Hur kände du själv efter det? Var det så här, fan, jag skulle inte skrivit det där, eller?
Jag hade lite, du vet, direkt efter man trycker på publish så kändes det så här, fuck, det här var dumt. Det var jävligt dumt. Men å andra sidan så
fast den inledning,
så är det ju som jag säger, att jag egentligen handlade det där inlägget bara om att jag var så trött på att försvara någon sorts sida, oavsett vilken sida det var, som jag känner inte att jag tillhör någon av sidan. Jag handlar inte med så mycket naturvin, men jag har naturvin på listan. Jag tycker, jag jobbar med många av de importörerna som jobbar med naturvin. Jag tycker det är spännande viner och en spännande utveckling. Så när man då liksom har, ja, det var egentligen mer en reaktion mot folk som jag tycker snackar mycket skit. Och det är båda sidor. Folk som inte har koll på vad den andra sidan egentligen står för eller tycker. Och så där. Det kanske jag inte egentligen har någon sorts läge, det är egentligen inte, men jag tycker att det snackas så mycket om det. Och det är nästan oavsett vilket sällskap man har varit i under det sista året, samlas 10 vinmänniskor runt ett bord eller som så här halvkänner varandra, så ska man prata naturvin. Och jag är bara så trött på det. Det är så tråkigt. Alltså, så egentligen var det inte min mening. Min mening var inte att skapa mer debatt på något sätt. Det blev det kanske lite ändå.
Det fick vi lite, ja. Den uppdagade sig igen lite grann.
Ja, men det är ju i sig med ett svenskt perspektiv. För i Danmark har det varit väldigt mycket snack. Väldigt mycket snack. Det har varit väldigt aggressivt. En aggressiv debatt. Antingen för eller emot. Och de här, antingen säger folk att det här är enda vägen att gå. Eller så är det här helt defekta, äckliga, odrickbara viner. Så på det sättet kanske min text i mitt lokala perspektiv var en mellanväg. Men kanske internationellt eller i Sverige så kanske du uppfattar det som mer inflammatorisk. Liksom. Ja, alltså, det har varit några sådana texter i Sverige också där folk bara sågar av liksom, rakt över. Eller...
Ja, det har varit en ganska onyanserad debatt. Och det är därför jag tycker att man ska läsa ditt inlägg. Vad är hemsidaadressen?
Den är så enkel som arvidrosengren.com. Ja. Narcissistiskt. Ja. Fast jag har inte gjort det själv, jag fick det som en gåva. Men
ja. Ja, men det ska man ha. Så det tycker jag ni ska läsa. Om man tänker, jag frågade lite grann vad du dricker, om du skulle laga en mat hemma imorgon. Men om man tänker jobbmässigt, vad är det som triggar dig just nu? Vad är liksom, vilka gårdar är du ute och fiskar i? Liksom? Var rör du någonstans i... Vad tycker du händer spännande saker?
Jag tycker det mest spännande området nu kanske i hela världen är nog Galicien, Spanien. Tror jag.
Varför det?
Där finns bara det har varit igen det här kulturella kontexten. Det har varit kulturellt sett isolerat. Svårintaget, fattigt, långt ifrån resten av Spanien. Inga naturliga handelsvägar med resten av Spanien. Det vill säga, det finns en massa liksom hittade skatter, alltså i form av lokala druvor, gamla vinstockar och nu äntligen också producenter som kan liksom tolka det här till bra vin också. Och det är någonting som är under utveckling, men är enormt spännande. Unika viner, men som ändå resonerar på något sätt med med som att säga, vana vindrickare.
Mm.
Alltså, Albarino kanske är det minst intressanta exemplet, men det är ju ändå vin som kan vara jävligt bra och jävligt intressanta och spännande.
Har du någon favoritproducent, Albarino?
Jag har besökt en producent i våras som heter Forjas do Salnés. Som gör enormt häftiga, intensiva Albarino, men även andra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Egentligen startade som en rödvinsproducent.
Okay.
De ville bara göra röd Rias Baixas.
Inte så vanligt.
Nej.
Eller man ser inte.
Nej, precis. Men där finns en massa. Det är väl 7-8 druvor. De gör 4 olika druvor. Druvrenar. Och någon sorts blandning. Men också enormt mineraliska, intensiva Albarino. Häftiga viner.
Har du någon Godejo-producent som du...
Det blir lite... Alltså, Rafael Palacios viner är magiska. Jättebra. Men man har precis köpt allt vad det kom av hans Osoro 2011, som är kanske mitt så här, årets vintips. Det är ett fantastiskt häftigt vin.
Vad kostar det dyrt?
Vad sa du?
Är det dyrt?
Ja, det är dyrt.
Mm.
Inte så där brutalt dyrt. Och frågan är om man, jag vet inte om man får mer. Alltså man får mer, men hur mycket mer man får från de andra stegen, alltså från hans Assortes som är den, har varit toppvinen förut, och så finns det några billiga nivåer också som alla är fantastiska för vad de är, men det här var ett vin som är så intensivt att när man, alltså när jag stod och smakade första gången, så fick jag liksom svett i pannan. Det är liksom så här, i mineraliskt och saltigt, så man bara så här, som en bra liksom Chevalier Morangé, bara fantastiskt vin. Så det är ett häftigt område. Valdoras och det finns många bra producenter. Ja.
På röda sidan, är det något?
Det finns mycket bra i både i Ribera Sacra och Valdoras och i, alltså i Bierzo på andra sidan i Castellón. Det är ju sånt som Raúl Pérez som gör skithäftiga viner, men som man sällan får tag i. Och som sagt, Forjas do Salnés, häftiga rödviner. Valdecil, jag bara. Mentia. Ja. Man kan nörda ner. Nivån är ganska hög. Jag tror också att det är egentligen ett sånt där säkert område. Just precis som Österrike har varit i många år. Om vinerna lyckas ta sig hit, så är de nog bra. Om någon har gjort sig besväret att ta sig hit och försöka sälja Mentia från Ribera Sacra, så är det nog ett ganska bra vin.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, men det är...
Det finns en sorts investeringskostnader där, liksom.
Det är Mensia, är en personlig favoritdruva också. Hur skulle du beskriva Mensia? Alltså som druva och hur det... Eller som vin kanske.
Alltså, man har beskrivit Mensia som någon sorts... någon sorts smakmässig kryssning mellan Pinot Noir och Cabernet Franc. Och jag vet inte, det stämmer inte på något sätt, tycker jag, alls. Det har någon sorts örtighet som Cabernet Franc, men är tätare och lite mer alkoholstarkt. Men på något sätt liksom fräscht, den här örtigheten ger någon sorts fräschhet. Sen kan man göra billig mensia som är liksom maceration och karbonik och sånt, så kan man vara jättehärlig. Och då kanske det blir lite mer pinotaktigt, men det är ju egentligen bara produktionsmetoden som sätter prägel.
Det är bara en förenkling.
Ja. Men jag tror framförallt att de här vinerna som man såg för några år sedan, där de försökte göra, som med alla spanska viner som blir hypade, så försöker de göra världens största, tätaste, liksom buffligaste vin. Och även av Vensia, de tyckte man ju också om på något sätt. De var ju bra, de fick mycket.
Palacios gjorde några riktiga.
Ja, ja. Och de, jag tror den stilen försvinner. Även Palacios viner är elegantare idag än vad de var då. Och det är väl en utveckling som man ser över hela världen. Men det händer så mycket i vinvärlden, så var nere i Australien, Nya Zeeland här nu för inte så länge sedan. Och det är den samma utveckling som händer i USA. Alltså elegantare, slankare viner. Man får australiensisk Chardonnay som man skulle kunna blinda i Chablis. Alltså, det är en häftig utveckling. Och den ser man över hela världen. Folk gör snyggare, mer, vad ska man säga, mer tillbakadragna viner. Mer subtila viner.
Märker du det på krogen att folk efterfrågar det? Eller har du kommit dit?
Alltså när vi, bara som ett exempel, när jag började på Mesh, så hade vi ju en hygglig liten Bourgogne-sida och lite Pinot från USA och sådär. Men det var någonting man skulle pracka på folk. Nu är Pinot lika stort som Cab, om vi pratar USA. Och folk efterfrågade minst lika mycket. Så det är väl ett bra exempel på att det går den rätta vägen. Och även att cab-producenterna igen, man är liksom, det är ju samma utveckling när man är, alltså man pratar med Napa Valley-producenter, så söker de också igen lättare, fräschare viner, lägre alkohol, mindre koncentration men mer komplexitet.
Är det viktigt för dig att vinet smakar liksom där det kommer från, att det är tydligt att du kan känna så här, men det här vinet kan bara göras på det här sättet om det kommer därifrån?
Det är det. Men å andra sidan blir man ju också, man blir lite förvirrad där, som sagt, när man provar viner från Nya Zeeland eller Australien eller så, som man skulle kunna slänga in i en flight Bourgogne på bra nivå, blint och nog överraskar de flesta. Men det är klart att, jo, det är viktigt att de smakar av där de kommer ifrån, men jag tror inte man ska låta det definiera vad man gör på något sätt.
Pinot från Nya Zeeland, hur tycker du att den liksom står ut, skiljer sig från övriga?
Lyckades jag ha turen att vara där i september. Så hade du frågat mig innan dess, så hade jag nog sagt att det var både så varmare och rustikare och högre alkoholhalt och sådär. Men jag fick lite av en uppenbar och sådär. Det finns fortfarande väldigt mycket som är, som säga, standard nyzeeländsk Pinot. Men det finns också en utveckling där som gör att vi, några av producenterna, gör enormt, enormt bra vin idag. Och det blir mognare. Inte mognare som i Kalifornien, mognare, sötfruktigare, mer alkohol. Men där är ju, de har ju liksom knappt något ozonlager. Alltså där det blir solmoget, det blir en mörk frukt. Såhär, mörka körsbär och liksom lite rökig och lite lakrits och sådär. Som annars, jag tycker oftast att nyzeeländsk Pinot Noir kan sammanliknas ganska mycket med tysk Pinot Noir. De har använt mer eller mindre samma klonmaterial, alltså de schweiziska och tyska klonerna, som ger den här liksom söt jordgubbsfruktiga, alltså jordgubbs. Jag delar upp, för mig när jag provar Pinot, så delar jag upp Pinot i antingen lingon eller körsbär eller jordgubb. Och jag tycker inte om jordgubbspinot noir. Pinot noir ska vara liksom stramt och syrt. Det ska inte vara sötfruktigt och smaka marmelad. Och det tycker jag att Nya Zeeland har lidit av länge. Samtidigt som de har gillat fat. På samma sätt som tyskarna har gillat fat. Så ofta har man, ja, ofta liksom blindprovningsmässigt, så kan jag väldigt ofta stå i situationen och tänka, jag vet att det är Pinot, jag vet att det är antingen nyzeeländsk eller tysk. Och där får man börja liksom analysera alkohol för att komma till det riktiga stället. Men det är ofta det slår fel också. Det, det, Det är ju konstigt, för det är väldigt mycket längre fram än vad Tyskland och Bourgogne är, rent geografiskt.
Har du någon favoritproducent från Nya Zeeland när, eller efter att ha varit där? Som liksom,
det finns en hel del riktigt bra grejer. Som jag nämnde förut också, Burn Cottage i Central Otago. En av de liksom, häftigaste vingården jag har varit på. Pyttelitet projekt. Mm. Biodynamiskt. Använder sig av Ted Lemon från Literary i USA som konsult och gör grymt snygga. Ja, de gör bara två viner. De gör en Pinot och de gör en lite mindre Pinot som egentligen bara går till restauranger i USA.
Okay.
Mount Edward i Otago också. Jag gillar Ripons viner, även om jag tycker de är väl lite för dyra. Så det är väldigt snygga viner.
Du, jag tänkte en liten halvtids slutledning. Eller ett halvtidsresonemang. Vad är dricka här? För du hinner inte dricka så mycket i och med att du
jag pratar. Snackar så jävla mycket.
Ja, men det är det som är det är det som är poängen.
Så här, jag håller mig kvar på, vad ska man säga, det är ett intensivt vin. Det har en mognadskaraktär. Inte som att den är flaskmognad, men den är nog äggfatslagrad. Den är väldigt aromatisk och den har faktiskt en enormt intensiv syra. Så det jag står liksom och en liten alkohol feeling i eftersmaken. Så det här skulle för mig kunna vara exempel på den typen av, jag ska inte säga för mycket, men
det kan bli fel. Du väntar lite till.
Ja.
Men har du exkluderat några länder?
Nej, inga länder på det sättet. För det här är en stil av vin som man kan göra på många ställen.
Mm.
Och jag är fortfarande förvirrad på druvor egentligen här. Där kan man bli lurad, tror jag.
Du ska inte få en enda ledtråd.
Nej, men det är perfekt.
Men,
just för att den är så pass... För det skulle vara lätt att säga att det här är en Chardonnay. Liksom.
Mm.
Det är en Chardonnay. Men den är så pass aromatiskt floral att det skulle även kunna vara några andra grejer.
Vad heter det? Är det liksom varmodlat eller kallodlat? Det är ju svårt att dra en gräns vad som är vad där. Men liksom...
Man kan säga här, den är antingen... På grund av att syran fortfarande är fräsch, även om... Syran är fräsch även om vinet är intenst och alkoholen är hög. Så är det antingen ett marginellt kallt klimat i en varmare årgång. Alltså en lång skördesäsong. Alltså vi pratar liksom Bourgogne 2010. Liksom en kall årgång som är så intens. Eller förlåt, inte en kall årgång. Men en sån liksom intens, kraftig årgång med hög syra.
Mm.
Eller så är det ett varmare... Någon del av Kalifornien där man kan få en väldigt lång mognadssäsong. Tänk att liksom Santa Rita eller något sånt. Där syra ändå lyckas behållas genom kalla nätter eller vind eller vad det nu annars är.
Mm.
Så det är så här kontrast. Ett kontrastvin.
Härligt, vi sitter här och delar en flaska med Arvid Rosengren. Nordisk, svensk mästare, nordisk mästare och nu europeisk mästare. Kommer du att tävla någon mer?
Jag kommer att tävla i VM nästa år. Mm. Eller förlåt, nästa gång, som är 2016.
Ja. Så du kommer behöva hålla på tå med kunskaperna ett par år till.
Mm.
Är du motiverad?
Jag vill ju vinna. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att jag vaknade varje morgon och var liksom peppad för att plugga.
Men nu liksom, när det är två år kvar i princip, hur mycket pluggar du nu?
Idag pluggar jag ju nästan ingenting. Alltså idag, jag gör varje dag 30 minuters liksom repetition på morgonen.
På vad?
På allt, blandad kunskap.
Men du bara slår upp boken och läser det?
Nej, jag har gjort det på ett annat sätt. Jag har liksom lagt in allting. Jag har lagt in en massa liksom punkter eller fakta som säger i ett datoriserat system. Som gör att jag kan gå in och liksom mata tillbaka så här random frågor till mig själv egentligen.
Okay.
Så jag kan skapa skapa frågor till mig själv ganska lätt. Så det är på det sättet jag har pluggat de sista 2 åren, och det är det sättet jag kommer fortsätta lägga in fakta, och så matas de tillbaka med mellanrum liksom, så får man plötsligt en fråga man inte sett på 5 månader. Får man se om man kommer ihåg eller inte.
Kan du sälja det som någon slags spel?
Ja, det skulle man nog kunna. Det skulle man nog kunna egentligen. Det skulle nog behöva renskrivas, ganska uppdateras. Det är mycket som bara jag fattar, tror jag. Men ja, absolut. Det är bara väldigt, väldigt stort just nu.
Men på de här teoretiska proven på den nivån, hur kan liksom en fråga, en normal svår eller svår fråga lida?
Jag har ju så jävla dåligt minne, så jag kan liksom inte dra några... Ett exempel vi hade i EM nu var en lång fråga med alltså 30 regioner. Ja, 20 eller 30. Mm. Många liksom regioner med från Östeuropa. Där man då ska pricka in vilket land den här regionen ligger i. Och då, det kan ju då täcka hela Balkan och Östeuropa hela vägen liksom till Asien. Så där måste man ju vara nördigt påläst. Mm. För det är ju sånt som det står ju inte i någon vinbok liksom. Vilka är Serbiens vinregioner?
Ja. Ja, precis. Men hur jobbar du själv för att memorera? Har du någon studieteknik?
När det gäller sånt som bara är en memorisationskunskap så gäller det liksom att sätta det i något sånt system. Ja. Antingen det bästa är ju nu det här låter så. Det är inte någonting jag rekommenderar till folk, för att ska man lära, alltså det är inte någonting jag rekommenderar till liksom unga sommelierer eller folk som vill lära sig om vin, utan kontext är det ändå viktigt. Det är bättre att förstå ett område än att kunna memorisera regionerna. Men ibland måste man memorisera. För det är ofta sådär, då handlar det vanligt med memorisationstekniker liksom. Sätta det i listor eller hänga upp det på någonting annat, liksom försöka likna det med någon sorts symbol och sätta det på någon sorts gångväg i din lägenhet eller liknande. Det är sådana grejer. Det är ofta så att man blir frågad om. Alltså i vilka kommuner får du göra AOC patrimonio på Korsika? Det finns ingen anledning att veta det egentligen. Det finns inte det. Nu, det är dumt, för det är de här frågorna man minns för att de är så obskyra. Där är mer relevanta frågor också. Där finns ganska många bra.
Finns det för någon konkurrens mellan liksom tävlingssommelierer och sommelierer som inte tävlar?
Nej, alltså, det är kanske en bra poäng att göra att de bästa sommelierna som jag känner, eller de som jag går och liksom njuter mest av upplevelsen hos, är inte tävlingssommelierer. Några av de absolut bästa sommelierna har aldrig tävlat, och jag förstår att de inte vill tävla. Men å andra sidan så det jag brukar liksom säga om tävling, att det visar på någon sorts dedikation till ämnet. Och det visar att man är villig att kämpa och också lära sig de grejerna som inte är kul att lära. För de som är de som är de bästa som lärare, de är oftast väldigt duktiga på ett fåtal grejer. De har sin specialitet som kanske är Barolo eller är Bourgogne eller något i den stilen. Och så är det de kan, och de är enormt duktiga på det. Ja. Men det finns också någon sorts, det ger någon sorts självförtroende och veta att okej, jag kanske inte är lika bra på Barolo, men egentligen oavsett vad, oavsett vilket område, så det är ingen som egentligen kan sätta en på plats liksom. Och det är också enormt nyttigt att utmana sig själv och tvinga sig själv att gå upp och ställa sig på en scen och liksom fingrarna skaka och svettan rinner och sådär. Jag använder det som en rekryteringsbas och liksom en nätverksbas också. Att om jag vill rekrytera någon, så är det klart att det är ett pluspoäng att de har tävlat eller de har vunnit en tävling. Att de har utsatt sig för det här och tvingat sig själv till att lära någonting som de egentligen inte behövde göra, för de kunde jobbat och haft en som det känns någonstans ändå.
Dina arbetsgivare idag måste väl utnyttja dina nya titlar på något sätt?
Ja, det är nog inte lika användbart som årets kock eller Bocuse, tyvärr. Men det är klart att det ger någon sorts kredibilitet till
som Andreas Larsson. Ja. Det är ju liksom hans... Mm. Andreas Larsson, världens bästa sommelier år 2007, tror jag. Eller 2006, 2007. Och liksom, det kommer han ha hela livet. Ja. Och du kommer kunna ha Europas bästa sommelier. Kanske världens bästa.
Men å andra sidan, om man tar Andreas som exempel, så är ju fortfarande alltså den som är hans restaurang Pema Vänner i Växjö en sorgligt underskattad restaurang i Sverige som det talas för lite om, oavsett hur många titlar de får eller han får eller så där, för att ja, de är lite ur blickfånget liksom.
Mm.
Vilket är synd, för att det förtjänar mer. Så att,
Hur mycket gör de här tävlingarna för sommelieryrket? Sommelier är ju fortfarande förknippad med ett ganska snobbigt yrke som verkar vara lite konstigt för de flesta av vad man håller på med.
Jag tror kanske inte att tävlingarna gör det mindre snobbigt. Som så. För oftast blir det ju bara en snabb liksom, kommentar i någon dagstidning. Och så. Mm. I det formatet får man aldrig in någon sorts nyans heller. Mm. Men varje gång som titeln nämns så är det bra för oss allihopa, tror jag.
Jag tänkte för när vi pratade lite grann om, när du beskrev vinet tidigare, pratade du om struktur.
Mm.
När man beskriver ett vin, tycker du att det är strukturen det man kanske egentligen som är det viktiga snarare än aromer?
I alla fall om man nu talar liksom objektivitet så ja. För att aromer och så vidare är så pass personligt. Och jag tycker i alla fall inte om när folk ber mig beskriva. Alltså det gör jag ju tävlingar, men om en gäst, det händer ganska ofta att man skänker ett glas vin och så ber en gäst, men vad ska vi hitta i det här då? Det är som alla har kommit från olika förutsättningar. Alltså jag har vuxit upp ute på landet i Jämtland och du har vuxit upp mitt inne i Stockholm, så är hallon inte detsamma för mig som det är för dig. Men struktur är ändå så här, en hög syra är oftast en hög syra. Om man inte har någon sorts liksom smakdefekt eller så här super taste, när man liksom är överkänslig för bitterhet eller liknande, så är ju strukturelementen oftast de samma. Så de är mer objektiva i alla fall. Och jag tycker om att prata om struktur i vin i alla fall. Men det kanske också är för att jag tycker inte att mitt doftsinne inte jag vet inte att det är dåligt som så, men jag är långsam på att associera. Oftast kan jag få liksom associationer till bara så här någon liksom diffus barndomsminne eller något sånt, istället för att tänka att det här är krusbär. Jag tänker ofta i struktur också liksom. Jag tänker att ett vin är kantigt eller att ett vin är mjukt eller att ett vin är silkesaktigt eller sammetsaktigt. Det är liksom skillnad i de där grejerna. Jag kan förstå att folk tycker att det kanske är svårt att förstå om man säger att vin är kantigt. Alltså, vet man ingenting om vin så tycker man nog att det är jätte fjantigt. Men jag tror samtidigt att vet man lite grann om vin så förstår man ju vad det kantigt vin är i förhållande till ett mjukt runt vin. Liksom. Det är därför jag nog aldrig blir vinkritiker heller, eller vin sådär, journalist. För jag tror inte på det här med liksom, tasting notes.
Nej.
Jag är själv för inkonsekvent med mina egna tasting notes. Jag vet inte vad jag själv har. Ibland kan jag läsa mina egna tasting notes och tänka, jag vet inte vad det här är för någonting. Men det är väldigt sällan jag läser någon annans tasting notes heller och tänker att jag vet precis vad det här är för någonting. Så man måste komma ut i de här liksom liknelserna eller så där. Vårt språk är inte gjort för att beskriva vad vi smakar. Vi människan är hyfsat duktig på att känna olika smaker och känna liksom, eller kunna smaka helt enkelt eller dofta. Men vi har inte haft något liksom evolutionärt behov av att beskriva det här för varandra. Så varför vi har inte språket. Och kommer nog aldrig få det heller. Det är inget som kommer utvecklas. Det ska gå många, många hundratusen år till av vindrickande för att vi kommer dit.
Om du skulle beskriva strukturen på det här vinet och munkänsla och tanninsyra och allt som du känner i munnen. Och som de flesta nog kan uppleva och känna i munnen utan att...
Det har utvecklats ganska mycket i och med att det blev lite varmare också. Jag vet inte. För det första är det torrt. Torrt, det är... fylligt. Det är syrligt, alltså hög syra. Alkoholen tycker jag är framträdande. Det är ganska hög alkohol. var ganska hög som glycerinnivå och så här fylliga, liksom inte sockersöta men det sött man.
Det kommer också fram lite mer med värme nu.
Som för mig då skulle liksom bara tyda på att det är varmare. Varmare årgångar eller varmare klimat. Den har den här vaxigheten som man ibland kan få i rånvin och liknande. Det blir, även om syran är skarp, så blir det är lite ett vin som läggs liksom lite som en klump på tungan. Så den rullar liksom ner som en filéboll. Även om det låter negativt. men igen,
jag tycker att det låter fantastiskt. Men bra beskrivning. Bra beskrivning.
Den är ganska, ganska floral i näsan, men det är en mogen smak. Liksom. Mogna päron och persika. Alltså, liksom, mogen frukt.
Har du en djup källare hemma?
Nej.
Sparar du vin? Lagrar vin?
Ja, jag har kommit ut i det här problemet nu. Vi har ju den fördelen i Danmark att jag kan ju faktiskt bara ta med mig hem vin från krogen. Vilket också då leder till att jag har... Dels har jag... Jag bor litet, jag bor knyttigt i en liten lägenhet i centrala Köpenhamn. Så jag har fått lov att ha ett vinkylskåp på 100 flaskor ungefär från min flickvän. Och utöver det så ligger det lite flaskor på golvet. Eller så här, lite lådor. Står några magnumar här och där och så vidare. Men nu har jag också liksom hamnat i den situationen att jag har lådor stående på lite olika... Och våra restauranger och på kontoret och... Sådär. Så jag letar febrilt efter en riktig källare. Men det är inte så lätt i Köpenhamn, liksom innerstan, hitta en ordentlig källare som är kall och bra. Och
finns det
översvämningssäker.
Men finns det fakt på sånt att hyra som det finns?
Ja, fast inte lika seriöst som i Sverige. Det finns ingen, liksom, det finns ingen Grapp eller Johan Magnusson. Sådär, utan det finns några lite mindre aktörer. Men för min del så handlar det då liksom om lådförvaring, så det blir ändå för litet.
Lådvin.
Ja, lådvin.
Du, hur ser din flickvän på ditt extremt nördiga intresse för vin? Hon måste ju ha levt med dig.
Nu har jag turen att det är en... Eller turen att hon liksom var införstådd med det här när jag hittade henne.
Okay.
Det liksom var en... Det var en,
hon skrev
det var,
på ett papper.
Det var en punkt i kontraktet, så här kommer det vara. Nej, men hon är som tur är väldigt, väldigt förstående. Och kommer också, dels är hon yngre än jag är. Och hade inget liksom, hon skulle lätt kunna sätta i sig en box rosé d'Anjou innan hon mötte mig på något sätt. Sådär.
Så men, att, hur har du påverkat hennes vinsmak?
Hon är egentligen en tror jag, en duktigare vinprovare än jag är, även om hon inte har liksom kunskapen sådär. Hon är enormt bra liksom smakminne. Och har smak för vin nu också. Gillar bra vin. Det, och har inga kommentarer till om jag köper vin för hur många pengar som helst. Det är helt okej.
Okay. Jag kan till exempel, om jag går hem härifrån och tar med mig vin och tänker såhär, fan, det här kommer min fru tycka om. Och jag vet att, liksom, att hon kommer tycka om det. Jag känner hennes smak. Och jag vet, jag försöker oftast liksom ta något vin som jag självklart tycker om. Men, som jag vet. Men ibland kan jag ta något som är flit, att hon kommer tycka om lite mer. Gör du så?
Ja, det gör. Jag vet ju exempel att hon älskar också, precis som jag gör, vit på gång. Det blir ofta vit på gång där hemma, för det vet jag att hon gillar. Liksom. Mm. Jag har fått lite problem för att hon kan droppa såna här kommentarer ibland. Liksom. Nu kan ju hon vin, alltså hon har också jobbat i restaurang, hon kan vin men har ingen liksom, utbildning eller ingen sådär. Så, men hon kan droppa grejer som att så här, jag gillar egentligen gammalt vin. Ja. Eller när man sitter och satt och drack någon korsdory där hemma. Fan, det här var det bästa vin jag provat. Det här ska vi ha mer av. Och då har man precis ett problem. För att det är inte sånt man bara liksom så här. Men nu bara det är gammal korsdory. Då har vi ett problem.
Alltså, det där är intressant och kul att när man är...
Ja. Men det är kul. Alltså, det är bra smak. Ja. Liksom.
Nej, men också att man är... Jag brukar väl ganska sällan typ tala om vad vinerna kostar hemma. Inte för att...
Nej, det gör inte jag heller. Man gör sina val. Alltså, det är många i min gamla umgängeskrets eller min familj som tycker man är en idiot för man lägger 500 spänn eller 1000 kronor på flaska vin och dricker det på en tisdagkväll. Men å andra sidan så väljer man sina hobbies. Liksom. Jag, som sagt, jag bor på 45 kvadratmeter med min flickvän och har ingen bil och handlar kläder 2 gånger om året. Jag kommer inte att resa till Thailand på solsemester.
en liten snabbis som mat om innan vinet slut. Köpenhamn.
Mm.
Liksom matmäcka för många liksom hela världen.
Mm.
Vad går du ut och käkar förutom på, du kanske inte käkar så mycket på dina egna krogar, men vad
käkar mycket, jag käkar mycket på så det är liksom Le Sommelier som är en av våra, käkar jag enormt mycket på. Det är nog min liksom stamhak nummer ett. Jag käkar enkel mat. Jag gillar robust mat. Jag gillar mycket mat. Jag gillar klassisk mat. Vad man ska kalla det. Husman eller liksom klassiska franska eller klassiskt italienskt.
Klassiskt danskt.
Ja, det också. Det kan vara jättegott.
Mm. Men då är det följt fram. Var går man i Köpenhamn om man vill käka den typen av mat? Klassiskt, enkelt, men samtidigt ha en bra vinlista.
Alltså, det, som sagt, som Le är nog det uppenbara valet. Brasserie franskt. Finns krogar som Melé, som är ännu mer robust mat. Där liksom du får en gryta på bordet och lite tillbehör och sådär. Det är fantastiskt vällagad, men riktigt robust mat. Och en grym vinlista. Vill man ta upp den ett par nivåer så kan man gå till som sagt, Formel B, som faktiskt har en stjärna, har behållit en stjärna. Men det är ärlig, riktig mat liksom. Det är enkelt och gott, och det är skinka och det är tryffel och det är liksom, ja, det är bra råvaror och fantastisk lista igen.
I Sverige? Ja. Hinner du åka hit?
Jag är ofta i Stockholm känns det som, men oftast såna här som idag, jag kommer hit klockan 4 och har några möten och grejer.
Du kommer hit klockan 4, blir årets dryckesprofil och är med i delen av flaskan.
Ja. Jag går hem på något hotell och sover och så vaknar klockan 6 och flyger hem. Det är lite dumt. Så att, ja, det blir lite samma. Jag skulle vilja utforska Stockholm mycket mer. För att eller Sverige som helhet egentligen. Men Stockholm speciellt, har hänt så enormt mycket sedan jag åkte härifrån. Där jag har varit mest på det sista, det är ju Flying Elk. Som jag tycker är ett fantastiskt koncept. Bra mat. Men jag tror att jag är inte säker på att folk som är här vet eller förstår hur stort det är på något sätt. Den här utvecklingen som sker nu. Alltså när jag lämnade, inte för att jag var inte i Stockholm så länge, men när jag lämnade Stockholm så tyckte jag fan vad det var trist liksom. Vinmässigt var ganska tråkigt. Det var samma viner på alla ställen. Det var samma brutala påslag på alla ställen. Det var så dyrt att dricka vin på krogen. Och man kände sig liksom blåst nästan, inte alla ställen, men de flesta ställen man gick. Och nu liksom 5 år senare så, eller 4 år senare så finns det bara sån uppsjö av duktiga sommelierer och restauratörer och liksom folk som uppenbarligen brinner för det och ändå lyckas leva av det. Och det är dubbelt imponerande liksom.
Du, jag tänkte göra så här. Jag ska gå ut och hämta den här flaskan, men jag lämnar dig i 2 minuter för att göra ditt resonemang.
Men jag tror jag har en...
jag tror också att du har det.
Ja, som sagt, jag är... Det är ett vin som jag skulle kunna... Om du nu... Du skulle kunna dra upp 10 flaskor och jag skulle kunna säga... Ah, okej. Okay. Från olika delar av världen. Men som vi sa förut, den har en värme... Och en, liksom en intensitet och en koncentration som ändå leder mig till nya världen i det här fallet. Och när jag någonstans började i, när den var kall, om jag någonstans faktiskt började i Santa Rita eller i Chardonnay, så tror jag har kommit bort från det. För att den är, liksom, den är för floral och för vaxig. Och lite för alkoholstark egentligen också. Om du nu säger att det är en Chardonnay så blir jag inte förvånad heller. Det kan jag godta. Men jag tror att jag vill dra mig i en helt annan riktning på det. Det är ett bra vin. Det är ett gott vin. Men jag tror inte att det är... Jag tror att det är en lite mer udda blandning av grejer där faktiskt.
En blend.
Ja, och jag skulle inte bli förvånad om det var lite råndruvor i det här och jag skulle samtidigt inte bli förvånad om en semillon eller någonting sånt i det här, den här liksom vaxigheten och sådär. samtidigt med det florala.
Mm.
Jag får lite rån-vibes på det, men det är för mycket syra. Så det jag gör slutledningsmässigt för att dra det till något vi inte alls har pratat om, det är att säga att det här är sydafrikanskt.
Mm.
Jag skulle kunna säga att det här skulle kunna vara en sån typ Ibn Sadie.
Mm.
Palladius.
Jag köper det rakt upp och ner.
Av grejer. Det är lite varmt, men det är fortfarande enormt snyggt mineraliskt.
Och det är också lite råninspirerade viner. De här.
Ja, ja, även om det är mycket chilin i den.
Mm.
Det skulle ja, liksom inte kunna ge sig. Men som sagt, du skulle kunna dra upp mycket grejer som jag.
Ja. Det är fan imponerande slutledning. Vi är inte i Sydafrika, men det är ändå liksom... Min tanke får lite grann dit också.
Mm.
Jag ska säga att det kom från Italien, så får du fundera om lite grann.
Mm. Det är snyggt.
Mm,
det är snyggt. Lite... Och italiensk vitvin är lite av en svag sida för mig. Det var kul.
Ja, italienskt vitt är väl inte det heller som man...
Men det är stort, det kommer.
Mm.
Det kommer. Kollar man liksom på utlandet, kollar man på USA eller kollar man på liksom New York och London och så är det mycket. Det finns enormt mycket. Man kan gå in och kika på en vinlista och så här, jag vet inte hälften av vad det serverar, men det är bra.
Ja.
Italienskt och det är vitt. Men det har inte den här liksom bitterheten som man ofta får i om man tänker liksom bättre Verdicchio eller så där.
Det är ett ganska ungt vin, det är 2011.
Mm.
Så det har ju en lite förklarat kanske liksom inte superbalanserat just nu liksom. Jag tror att det kan flyta ihop lite bättre. Ja,
det är Friuli.
Ja.
Och är det Sauvignon Blanc så?
Nej. Friulana. Det är Friedrich Miani.
Ja.
Buri är en av hans vingårds, eller han är en av hans liksom blends liksom.
Mm.
Han, men som från 2011.
Mm.
Och en fantastisk producent, men inte kanske den som producent som man egentligen dricker ung.
Nej.
Man brukar gärna vänta några.
Och sällan man dricker
det. Ja, det
är bra. Jag är tur att du drog fram en kortång Chardonnay.
Ja, det är väldigt knepigt att gissa på. Och det var väl inte min mening så. Men jag tänkte hitta ett vin som jag tror att du faktiskt tyckte om.
Ja. Jag tycker det är jättegott.
Mm.
Jag gillar deras vita faktiskt. Även med druckit för lite.
Ja.
Och mest druckit gammalt.
Ja. Och det har ju...
röda har jag sällan provat faktiskt. Det blir så
rymdansdyrt. Ja, det är svindyrt. Men du, liksom Friulan, och hur skulle du beskriva den druvan med facit i hand? Har du liksom någon relation till...
Nej, men jo, egentligen så stämmer det ju jäkligt bra. Det stämmer ju. Det har någon sorts, för mig, någon sorts Sauvignon Blanc-karaktär. Inte som en sån här, men som en sån här vit Bordeaux, liksom floral. Lite fetare. Fetare än Sauvignon Blanc, men också med den här ståliga syran oftast. Så makes sense. Men det är ju det där igen. Om man nu ska prata blindprovning.
Uh-huh.
Så här, tips från coachen. Ge inte ut och blindprova konstiga grejer. Liksom. Om man ska blindprova. Uh-huh. Jag är så trött på att gå på blindprovningar. Och så sitter man där och liksom ska gissa. Och så drar man fram en liksom, Tempranillo från Australien.
Mm.
Det finns ingen i hela världen som gissar det. Det existerar inte.
Nej,
blinda sånt som man kan lära sig någonting av.
Mm.
Man ska inte sätta dit folk. Det är inte...
Förutom här.
Det är någonting annat. Men å andra sidan så är det ju, tycker jag att där man ska blindprova så är det bara för att dricka någonting, för att dricka vad det är.
Mm.
För att få den, liksom, den rena smaken av vad det är för någonting.
Du, jag ska inte uppehålla dig längre, för du ska hem tillbaka med flyg i tidigt morgonbitti. Men vi kan ju fortsätta här och sitta och snacka lite, kanske öppna någonting.
Jag får säga först innan vi slutar.
Ja, absolut.
Att jag tycker det är coolt med podcastformatet. Det har saknats. Jag är podcast addicted.
Ja.
Jag hör jättemycket podcast. Det är det jag liksom, jag har suttit här med musik. Jag hör bara en massa konstiga podcasts.
Vad roligt. Har du några favoriter?
Jag hör... Det här är ett bra tips till alla som är lite nördiga. Det finns en podcast som heter Hardcore History. Som är fantastiskt. en amatörhistoriker som den ligger, den brukar komma så högt upp liksom på iTunes ratings och sådär. Han gör liksom långa shows. De kan visa 2, 3, 4 timmar långa om olika historiska events, men han förklarar det på ett sätt liksom som är, det blir som att höra en bok. Det blir som att höra liksom, det blir som att se Game of Thrones när han pratar om Genghis Khan. Det är skithäftigt.
Stort. Ja.
Men det är ett bra format. Man får inte plats när man tänker liksom skriva, alltså intervjuer i tidningar och sådär. Där får inte plats för liksom nyanser eller för att lära känna någon ordentligt.
Ja, precis. Och tänk att skriva rent här.
Ja, det hade jag aldrig, det hade inte gått. Vem hade läst det liksom?
Ja, men tusen tack för att du tog dit och tack för alla tipsen. Det är kul med specifika tips. Och lycka till i VM.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.